Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom i ett hav av dryck.
Ja, du, jag och 24 glas.
Ja, och vår ljudtekniker Henrik. Skål för Henrik.
Sveriges grillmästare.
Och för alla er som har saknat ett restaurangavsnitt med alldeles för mycket dryck,
ja,
så kommer det här, vårt sista poddavsnitt. Och det förklarade vi i förra avsnittet att Edvard ska få ihop sitt liv och sin familj och podden läggs ner. Och vi dricker gravöl och vi dricker borgonio och vi dricker italienskt och risling och sprit och öl. Och det här avsnittet får bli vad det blir.
Det är vackert.
Ja, vackert. Det är vackert.
Alltså ska någonting gå i graven under allt för många kristallklang så är det väl här det ska gå i graven under allt för många kristallklang.
Ja, för var sitter vi någonstans?
Vi sitter på den gyllene freden.
Och vi pratade i förra avsnittet om att jag hävdade idag att Gyllene Freden kan vara en av världens äldsta krogar.
Och nu får du förklara.
Och i Guinness rekordbok så står det att världens äldsta krog i samma lokal, inte flyttar runt, för det kan man ju spåra tillbaka till 1506, 1200-talet, 800-talet och 2000 år före Kristus.
Ja, kanske inte. Men.
Den gyllene korven som har... nej, men det är Botan i 1725 i Madrid.
Oj, det var inte särskilt gammalt.
Nej, och när grundades Gyllene Freden?
1721.
22.
22.
Ja. Så det är 3 år före restaurangen som är äldst i Guinness rekordbok.
Så det är ju intressant. Då borde de ju verkligen ha kommit in i rekordboken. Det är
ja.
Det.
Och Gyllene Freden har ju nu tack vare coronan rensat ut från sina turister och under Filip Fastén fasta hand på rodret navigerat sig helt rätt i prisvärd husmanskost och den saltaste, mest äkta sill vi ätit.
Mm. Det är väl inte liksom i förhållande till KPI och lönerna lika billigt som det var på 60-talet och än mindre på 1700-talet, för att vi har ju, det kan ju inga restauranger vara idag med de skatter som är. Men det är ändå möjligt för trubadurer och skönandar och krogubbar att komma hit med viss regelbundenhet numera. Det är inte bara någonting för lyxiga middagar, utan man kan också bara gå hit och ta sig ett järn. Hälften av borden numera är inriktade på att man faktiskt sitter och dricker. Så det har blivit en krog lite grann också.
Och man kan få sitta där, celebriteter som troligtvis Carl von Linné och Bellman med flera.
Det är fantastiskt. Vi var inne i förra avsnittet på historien bakom. Och vi kom väl fram till Tåb. Ja. Men vi kom inte så långt in på Tåb.
Nej, det gjorde vi inte. Och det känns ju fruktansvärt att lägga ner den här prodden på många sätt. Samtidigt som korven har sin, eller allting har sin ändå korven denna två.
Precis. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Ja, det är så mycket som vi inte pratat om. Vi har aldrig pratat riktigt om vinäger.
Har vi inte det?
Har du tänkt på det?
Nej, det är konstigt. Det är
och all den här hemska, söta låtsasbalsamikon som jag tycker är bär en ärtskott.
Ja, det är konstigt att vi inte gått in på det.
Det kanske vi får göra i nästa liv eller nästa era. Men jag tänkte att
har du ätit riktigt, riktigt, riktigt äkta balsamvinäger någon gång?
Oh ja, 100-årig. En får ju inte längre huggas ner i Italien. Den är ju skyddad. Så att det finaste man kan lagra på är gamla enfat före det här. Och jag har ju provat 100-årig balsamico äkta på enfat. Och det där är ju en upplevelse. Den här hemska krämen som jag inte tål. Den blir jag arg på. Det var länge sedan du var arg på den.
Ja, nej, men så fort Postnord kommer i farten kan det ju fungera.
Nej, men det lät ju som Lena Nyman ett tag.
Det var en sån sak. Jag tänkte fundera, har jag varit arg under sommaren någon gång? Har jag varit arg på någonting?
Bilen, har varit arg på bilen?
Nej, alltså visserligen på bilen. Två dagar efter den här 3 månaders garantin gick ut så stannade ju, gick ju bilen plötsligt inte att starta häromdagen. Men det visade sig faktiskt, jag var mer panisk slagen. För då måste, fick jag låna en laddare och goda vänner som dumpade den.
Bergsingenjör?
Nej, jag har faktiskt andra nära vänner som bor inte allt för långt ifrån. De dumpade den i vår brevlåda. Då skulle jag själv försöka använda den där. Och jag har startat bilar på 80-talet med liksom sådana här snören som man kopplar mellan.
Startkablar.
Men det gick ju inte att hitta batteri till de moderna bilarna. Jag letade batteri en halvtimme. Och till slut så visade det sig när jag fick coaching att liksom batteriet är någon annanstans. Men man kan ändå liksom hitta plus och minus.
Poler.
Olika. Ja, man kan hitta olika skruvar man ska sätta fast kablarna på.
Men startade den sen?
Till slut startade den faktiskt. Det var, tack till Anna och Jonas, kära vänner. Som
skål för Anna och Jonas.
Ja, det gör vi. De har jag druckit mer alkohol än dig tillsammans med era varan.
Och de är utmärkta leverantörer av startkablar.
Det är de, verkligen.
Jag tänkte att vi kastar oss rakt på en lyssnarfråga.
Ja, men det gör vi. Då tar vi Tåb sen.
Ja, hej. Och det här är på norska.
Jag har fått flera norska, så det verkar som om podden har spritt sig över liksom landsgränserna numera.
Ja.
Och det är ju väldigt roligt. Alltså vi har ju haft Finland tidigare, men östra rikshalvan räknar inte riktigt liksom ändå som att det är ändå bara historiskt korrekt naturligtvis. Men det är roligt att även Norge, som i och för sig har varit i union med, men ändå, det, att de också börjar hitta oss.
Hej, jag synes deras podcast är väldigt intressant och kunskapsgivande. Här kommer mina två spörsmål. Det är frågor på svenska. Vad synes deras om monokler? Och vad synes deras om Bermuda short? Och där vill jag faktiskt lägga till Hawaii-skjortor, men vi kommer till
det.
Det skulle vara väldigt trevligt om deras kunde ge lite spontana synpunkter på dessa ting. Det här vet inte Edvard om den här frågan, så det blir väldigt spontant och du har glömt ditt manus. Det tränger icke att ha en lång utläggning samman med en historisk tillbakablick. Kan det icke bara ta spörsmålen på sparken och fortälla lite rast om vad du har för mening om monocker och bermudashorts? Det går helt grejt med ett rast svar på 2-3 minuter. Med en vänlig hälsning från Esbjörn Bergen Pares. Och han är då från Trondelag fylkeskommunen. Och jag vill skåla för honom
först. Klart han är. Mellan mellanrätter och varmrätter, det är klart man ska ta spörsmålen på sparken.
Jag har alltid velat ha spörsmål på sparken. Jag blir så glad att vi har norska lyssnare.
Ja, men det är underbart.
Och sen är jag värdelöst norska, men det är inte hans fel.
Har du försökt läsa på norska?
Nej, men det var något mellanting. Det blev något
skandinaviska.
Ja, skandinaviskt. Jo, monokeln.
Monokeln. Alltså, historiskt måste jag säga att jag tycker monokeln är ett charmant ansiktsprydnad och alltså en väldigt intressant variant i glasögon. Det funkar ju inte särskilt praktiskt med alla synfel, men om du har ett synfel där du faktiskt bara behöver förstoring på lite längre håll, att du ser rätt bra de här statimetrarna med förstoring, då funkar det ganska bra. Det funkar
om man är agnostiker.
Ja, precis. Eller om du har synfelet där du bara behöver ha när du läser. Alltså har behöver som en lupp så kan det också funka. Men egentligen kanske man behöver dubbla monoklar om du ska se på långt håll.
Och men jag tänker att det kan vara lite obekvämt om man sitter och spänner i ena ögat för att hålla kvar den.
Man kan ju tycka att det är obekvämt, men man kan ju ha det ganska länge. Men man går inte omkring i 5 timmar med en monokel, utan monokel har du i en del. Och sen är det så här som Povel sjunger: fällde monokeln i sin harm och ropte. Alltså man kan ju då höja på ögonbrynen. Det kanske är det. Alltså dels ser man ju väldigt inte det. Man ser väldigt aristokratisk. Tänk på Lord Peter Wimsey, Dorothy Sayers böckerna liksom. Det är ju väldigt aristokratiskt med monokel. Men sen att kunna höja på ögonbrynen, för då lossnar den och faller ner. Och kunna fälla monokeln i sin harm liksom genom att dra upp ögonbrynen så den ramlar ner. Vem kan visa ett tecken på chock?
Mer
jag är
än det.
Chockerad mer än på det viset.
det är väl det Karlinan där.
Precis.
Jag får starta en podd med honom nu när våran läggs ner. Jag tänker på Karlinan Granqvist skafferi. med Mats och Karlinan.
Det är klart du får göra. Sen kommer jag komma krypande på knäna så här någon gång i januari. Så jag, ta tillbaks mig. Och ni kommer få all världens sponsorer. För han känner ju liksom finansmagnater.
Rolls Royce kommer sponsra oss.
Ja, det kommer de göra. Alla som där är de största kampanjedistrikten kommer att sponsra allihopa. Trycka ner kaviar i munnen på. Ja, så jag kommer ångra varför här det egentligen ut. Men så är det, så är det. Det får man leva med. Jag sitter där med mina barn på lekplatsen och dricker uppvärmd filmjölk utgången från som ICA-handlaren bara för att hon är snäll.
Ja. Och vi smörjer in oss i gåslever istället för hudlåt.
Vi badar tillsammans i en bubbelpool med anklever. Där bubblorna kommer fet upp och ploffar platsar upp stora gåsleverstycken.
Och så står Karlian ut med armarna och säger utbristen, nu blir det nattchampagne. och du får inte vara med.
Och aldrig mindre än en Nebukadnesar. Oftast en Melchior till exempel.
Ja, det är olika storlekar på flaskor som jag bara refererar till.
Precis. Min kära vän Martin brukade alltid ha, när han bar frack eller mörk kostym, så hade han oftast pinsné. Det var också ganska elegant. Så då fäster man ett snöre mellan då fracken och ögonen.
Innan vi besvarar Bermuda-shorts och även Hawaii-skjortor
så
kommer det fler rätter här.
Här kommer en, jag trodde, en sekund trodde jag det var en pytteliten ål, men det var bara en korv. Men den är täckt av svamp och med potatismos bredvid. Och där borta har vi smörgåskrasse, sås och...
Bergtunga och Sandefjordshorts. Skapade Leif Mannerström och Christer Svantersson under ett gästspel i Sandefjord. En blandning mellan smör, crème fraîche och grädde lika delar som man kokar upp tills det skär sig, mixar och
sen
smaksätter.
Korven handlar alltså om en hjortkorv med svart trumpetsvamp och lindrösvin. Och sen har vi härlig kantareller och röd-gult trumpetsvamp. Och sen har vi då bergtungan med stuvad spetskål i Sandefjordsås.
Underbart.
Och det är små smörgåskrasseblad eller?
Buskrasse.
Buskkrasse.
Hugg in.
Ja, tack så hemskt mycket. Det behöver du inte säga 2 gånger. Vi tackar.
Innan jag glömmer av det. Mm. Vi pratar om Bermuda-shorts. Ska vi
Bermuda-shorts.
Jag kan ju älska Bermuda-shorts.
Det är de här som går...
ganska långt ner som man drar upp gärna lite högt också.
Jag tycker alla shorts är okej där man bara har långstrumpor under så man inte ser någon hud. Ja. Då tycker jag det är helt okej med shorts.
Och sen är en annan regel.
Men i Bermuda får man väl ha Bermuda shorts.
Ja, men sen liksom, i sydliga katolska länder i Europa, en man när man konfirmerar sig, efter det bär man inte shorts.
Det var ju det som gällde i Sverige också, framförallt i konfirmationen. Jan Berlin har ju en klassisk seriestrip där hustrun till Vrångheden, eller vem det nu är som är hans figur i den fallet. Ja. Hon säger, men kära Karl Axgård, kan du inte ta på dig shorts som alla andra när det är 30 grader varm? Varför kan du inte ta på dig shorts? För att jag är konfirmerad. Och det är...
Och jag avskyr, jag måste säga det. Det är få saker, eller det finns en del saker som uppretar mig. Det är män som måste snyta och harkla sig i duschrummet offentliga. Män har en enorm förmåga att behöva tömma ut allt i svalget när de duschar i offentliga duschrum. Sen är det män med shorts i staden.
Ja, innanför tullarna.
Ja, innanför tullarna. Och ska man ha shorts innanför staden, då gör man det dressat med en italiensk kavaj till.
Ja, absolut. Men det ska ju också vara att man täcker benen. Martin hade ju alltid en omsydd mörk kostym med mörka långstrumpor under som han kunde gå på operapremiärer om det var över 30 grader. Det var elegant.
Ja, det är snyggt det. Men bär inte shorts efter konfirmationen?
En gång när han gick i tunnelbanan i och för sig var det ett ungdomsäng som fick syn på honom och körde såhär nördvarning, nördvarning.
Det kan man ju ge dem också.
Det får man leva på. Det som de ropar Gustav Vasa efter mig när jag kommer skidande bara för att jag skidar i långrock.
Har du en stav?
Nej, jag har två. De är inte så historiekunniga alltid. Barnen.
Vilken modernist du är. Vilken progressiv.
Nej, men jag är progressiv. Det är alltid så här.
Bermuda shorts tycker jag är underbara i shortsvärlden. Nu tycker jag inte om shortsvärlden, men ska man bära shorts så tycker jag att då gör man det med stil, då gör man det dressat. Eller så är man på stranden där det också okej med shorts.
Men det finns väl vissa militärer i Indien som måste gå i shorts för en del av uniformen. Och
men då blir det ju stilfullt med uniform. Sen vill jag lägga till den här Hawaii-skjortan.
Ja.
Och jag är ju då otroligt förtjust i Hawaii-skjortor. Men jag kan inte bära upp dem själv, så jag äger ingen.
Jag kan säga samma sak. Jag brukade avskö Hawaii-skjortor. Eller jag brukade inte ha någon jätterelation. Jag brukade tro att det bara var någonting grällt.
Ja.
Och när jag lärde mig historien bakom det, har en god vän Mats Hildén. Han åker ofta till Hawaii och han har då en samling av 400-500 Hawaii-skjortor hemma. Jag vet inte om han har tänkt att sälja dem eller om han verkligen köpte dem bara för sig själv. Men med tiden blev han i alla fall så förtjust i dem så han inte avyttrar några.
Förstår jag.
De är ju rätt skärmiga, men jag har aldrig själv vågat pröva någon. Men alltså, det finns ju en lång historia. Hawaii är en häftig kultur.
Och det var japanska på 1920-talet som sydde de här med japansk inspirerade motiv. Och efter Pearl Harbor så sålde de inte så bra just med det japansk inspirerade.
Nej, det kan man tänka sig.
Då blir de lite mer tropiska. Och de här slog ju igenom på enormt bred front. Och ska man då investera i en Hawaii-skjorta och om man är den starka personlighet som kan bära upp en, då ska man ju ha en Tommy Bahama-märket.
Okej. Okay. Man bär dem inte nedstoppade utan hängande utanpå.
Hängande utanpå, ja.
Jag har aldrig ens vågat testa det någon gång med en skjorta. Men det är ju många. Alltså, jo, jag har en sån här Kuba-skjorta jag fått av min kubansk skjorta jag fått av min hustru. Den bär man utanpå.
Ja.
På cocktailparten i tropiska länder passar det väldigt bra. Den hänger liksom utanpå. Men annars är jag tillhör de där som stoppar ner skjortan.
Ja.
Vilket är svårt för att numera sjunker ju midjan i alla byxor. Det går inte att få tag på byxor som är där uppe där de ska vara.
Utan uppe vid armhålorna.
De är ungefär 2 decimeter för låga. Är man lite kraftig ska ju byxor sitta ovanför magen där den börjar smalna upp.
Ja.
Annars är det som att försöka dra ett snöre och hänga det ner till på en boll.
Ja.
Ju mer du drar åt, ju mer åker de ner.
Just det.
Så du måste ju ha dem ovanför där liksom det är som bredast. Ja,
det är Newtons fel.
Dessutom är det ju mycket snyggare. Tänk på Fred Astaire. Jag menar, han har ju frackbyxor som går ovanför, långt ovanför naveln. Ja. Kanske en decimeter. Och då ser han ju sådär smärt och lång ut. Det är ju mycket snyggare. Alltså.
Vi kommer hugga in i det här och så hörs vi strax.
Jag gillar ju rum och bang, så jag tycker gott att ni kan hänga kvar medan jag smaskar och njuter och gurglar med rysning och rödvin och sprut. Det är så läckert. Det är så för hoddy knodd och pimpig kadett för han sicken en han som sticker sig laddan ibland. Hej!
Vi har nu avnjutit en bergtunga.
Åh, läcker.
Och en hjortkorv med bland annat trumpetsvamp och den här gudomliga purén.
Snyggt motstånd i korven också måste jag säga. Det finns ju, det var inte emulsionskorven utan den här liksom mer där det är köttigt, tjockt. De ligger i som små fyrkantiga hjortar på varandra och lägger sig i munnen.
Och inte som det står på vissa förpackningar kan innehålla spår av kött.
Nej.
Här. Jag tänkte så här, nu när vi sitter med ett fulladdat bord här med glas, att jag har en vän uppe i Österfärnebo, Per Andersson, som han och hans vänner brukar lyssna på vår podd på halvfart ibland. Tänkte att vi skulle spela upp ett litet klipp som är extra populärt nu när det ändå är sista avsnittet, så blir det lite memory lane.
De tycker vi pratar för snabbt.
Nej, utan däremot så låter vi ännu mer berusade.
Okej, det är det som är målet.
Palmer och Company, en vintage brew från 2012. 379 spänn så får man en 2012. Helt otroligt.
Den ska jag köpa innan där sen, så annars kommer den hon till slut.
7867 numret. Så låter vi...
Frischerson slängde i väggen.
Exakt. Fyra solar acho.
Ja, det var imponerande.
Ja, det var ju våra nyårshälsning som vi körde efter absintprovningen.
Just det. Det var tufft.
Vi flög upp som nödraketer där efter 14 absint.
Jag kommer aldrig glömma när jag stod på, stod jag inte på en stege.
Jo, du stod på en liten barnpall och reciterade ring, klocka, ring. Jag har en videofilm på det där som kommer bevaras till eftervärlden.
Ja, men skicka över den. Jag kan lägga ut den på, jag gick med, höll på att säga Tinder, men det gjorde jag inte. Jag gick med, vad heter den andra? WeChat. Den heter, det är alla fjortisar har.
TikTok
gick jag med i för några dagar sedan. Och har börjat lägga ut. Så där kan jag lägga ut den. Mm. Det är där ungdomen hamnar numera. När de växer upp dem också. Så allt fler hamnar på TikTok.
Ja, så är det. Det är lite tråkigt nu när vi lägger ner det. Men om jag skulle skapa Karljans skafferi här.
Ja.
Så kan man ju alltid försöka följa mig på Instagram. Kanske inte det enklaste. Jag lägger inte ut speciellt mycket. Jag tycker det är ganska... Jag tycker Instagram blir lite... Så ska jag lägga ut mina måltider och viner och sånt vidare. Det blir någonstans av frosseri och lite egotrippande som jag inte kan identifiera mig med.
Vad synd, du är alldeles för rödmjuk.
Nej, men jag tycker det är lite svårt det här med sociala medier.
Instagram funkar ju ändå att lägga upp kul saker.
Ja, men kul saker tar tid.
Bara vinerna kan man lägga på vid vin och IBC. Och det gör ju vår vän Gunnar till exempel, lägger ju upp de mest intressanta vinupplevelserna.
Ja, jag är ju rätt privat med familjen
Facebook,
och min dotter.
Men där får
och...
du inga följare, för man kan bara vara 5000. Jag vill säga, man kan följa utan att vara friend, men det blir aldrig så många på Twitter naturligtvis. Det kan behövas bland alla. Det var ju mycket mat och dryck i början av Twitter, men det har ju bara blivit arga politiska diskussioner. Twitter har blivit så ilsket sista åren.
Folk är så arga.
De är väldigt arga.
Jag tror de äter för lite fett.
Det kan vara så. Men det är ju så mycket dumheter på Twitter också. Men samtidigt, jag använder Twitter när jag åker tåg och när jag ligger sjuk. Jag låg sjuk förra veckan. Och då twittrade jag så här 50 retweets och 30 egna tweets om all politisk sak i världen. Och liksom, jag ligger hyfsat till på Twitter ändå. Om jag twittrade varje dag skulle jag nog ligga jättehögt. För när de kommer de här årslistorna så kommer man så här, då ligger jag på något så här 200 eller något. Och då använder jag ändå bara Twitter någon gång. Bara
när jag åker tåg.
Men då twittrar jag bara helvete.
Ja, men jag tycker det är så skönt med den här dynamiken som vi har. För att när du lägger dina ljudmattor får jag alltid tid att tänka.
Jättebra.
Och ska jag dra det lasset så jag vet inte om hjärnan är tillräckligt snabb för det. Där glimrar du i ord per minut.
Henrik kan säkert spela upp på dubbel hastighet.
Exakt, man får öka tempo. Men vad tycker du har varit roligast under den här perioden sedan 2017? Det har ändå blivit några avsnitt. Har du några minnen från podden som du...
Löjromsbaren var härligt med alla vad heter den? Rom...
Ja, Löjrom, det finns ju tyvärr inte.
Är den borta?
Jag tror det. Ja.
Det var härligt. Och nej, men de här restaurangbesöken har ju varit härliga med riktigt bra mat. Jag tycker det var kul med de här provningarna vi gjort. Julölsprovning och glöggprovning.
Den här låtsasmjölksprovningen var ju den värsta. Den var ju vidrig.
Den var ju jätterolig.
Men jag tycker så synd om människorna som tror att man måste gå på det där. Är det status eller är det något sökande eller är det villfarelse? Vad är det som gör att man bedricker det?
Ibland är de väl bara olyckliga, antar jag.
Ja, men har man celiaki och annat så... Det är gluten, men är man laktosintolerant så förstår jag. Men den här enorma hetsen kring allting.
Alltså jag märker ju, det finns ju någon som nästan är arga på mig och hoppas att jag ska dö, kan jag känna. För att de liksom har satsat sitt liv på att aldrig vara lyckliga. Men han har sedan fått väldigt långt liv.
Och varje timme
jag lever då, som har varit så lycklig hela tiden, är en provokation och är ett kniv i magen på dem. Ja. Så jag kan tänka att den dagen om jag går ur tiden tidigt som jag kanske gör så kommer en del människor bli väldigt, väldigt nöjda. För att då kunde de åtminstone bevisa liksom att det lönade sig med de här 5 timmarna späkning på gymmet och att leva veganskt. Och,
Men... Skott så ingefära shots och...
Ingefära är ganska gott, det finns värre saker, vetegräs.
Ska vi ta en lyssnafråga kanske?
Ja, ska vi inte ta lite Evertåb också? Jo, vi är ju ändå på freden. Ja. Vi hade ju bara hunnit fram historiskt till Evertåb egentligen.
Fortsätt med...
Och det roliga med honom, han kom ju in då som sagt efter att han har sovit på Bellmans grav som vi var inne på tidigare. Så letar han ju snabbt upp Gyllene Freden för att det är Bellmans, liksom det som förknippas som Bellmans stora stamställe. Det är det man i alla fall ansåg liksom den här tiden.
Så han vallfärdade hit?
Ja, och började hänga här naturligtvis. Och han ganska snabbt fick han ju inkomster. Det var, och kunde ha råd, och på den tiden var det inte så dyrt att sitta på krogen. Utan man ofta, många författare och poeter och så, de satt hela dagarna på krogen och satt och skrev och jobbade. De hade inte råd med ett kontor, utan det var billigare att sitta och ta in en par rödvin ibland och sitta och arbeta från restaurangerna. Och han hade ju ett bord här uppe i skänkrummet där han gick till varje morgon och gick ifrån sent om kvällarna när han inte liksom åkte till Sydamerika för Veckojournalens reportage eller var hemma med sin hustru när han sen hade gift sig med Astrid. Sen kom han ihop sig i sig med restaurangen under en period för att de tyckte han skulle betala sin räkning
efter alla dessa
år. Och då blev han väldigt stött och gick till Rish. Det var rätt många år tror jag. Han kom tillbaka hit igen, men då var han ganska gammal när han kom tillbaka. Ja. Men de flesta åren var igen då, hans mest produktiva år, så satt han och sa mycket har han skrivit här, i alla fall bearbetat och fått fart på här. Och sen, det var där uppe i skänkrummet, men nere i källaren, där hade han ju alla de här tillställningarna. Visans vänner höll ju till här hela tiden. Det var ju så att liksom rika konsuler som Salén och sådana här stod ju för maten och vinet, och så ville de ha de mest intelligenta, intressanta, konstnärliga sångarna, poeterna, trubadurerna, författarna, kulturpersonligheterna. Så det var ju en fantastisk blandning här när det är som bäst. När de som har pengar vill få bildning och kultur och esprit, och de som har det behöver mat och dryck. Och man
franska vds, deras fruktan är att handla på middagar med svenska vds för att de har inga intressen och ingen kultur.
Nej, det sägs ju så. Tyskar vds brukar också tycka det är konstigt när de liksom inte kan börja samtala om olika saker, för de förstår ingenting liksom om det allmänna kulturarvet. Men Taube startade också flera egna ordenssällskap som bara hade sina sammanträden här nere. Mm. Någon som hette Under den turkiska trumman, om jag kommer ihåg rätt, och någon som hette något med korskrupp eller latin krux. Han hade ett gäng sån här och samlade olika grupper när han höll hov och liksom var den här centralgestalten. Det var ju väldigt vanligt förut, i 1800-talet fanns det många sådana som kungen på Björngården, till exempel den stora bryggaren Per Bjurholm och sådana. Och många små, jag menar Bellmans minne höll till här, och som sagt Visans vänner. Det var många, Per Bricoll gick gärna hit naturligtvis, men inte i en plena, det var för stort sällskap. Men Taube var ju långt in på modern tid, liksom, fram till andra halvan av 1900-talet som han ändå tillbringade sina dagar här. Och sen kom ju då den andra vågen av Bellmans vurmare med så här unga människor Taubeson säkert, men även Fred Åkerström som var inne på tidigare som du nämnde.
Åkerström.
Ja, Cornelis Vreeswijk och hela egentligen det gänget av unga trubadurer som också älskade Bellman och älskade Taube. Och det var väldigt självklart att fortsätta traditionen. Och på 60-talet här, då hängde ju liksom hela kultureliten av det slaget, om man var lite mer historiserande, den typen av kulturelit, inte de radikala, de höll väl till på andra håll, men även arbetarförfattare som Eller Johansson och sådana var ju på sig här också.
Just det här med mecenater, det finns ju historier med grosshandlare som bjöd ett gäng studenter på en riktig festkväll i Uppsala med fri mat och sprit, alltså fullständigt total dekadent, och det bara flödade och så fick han in notan och blev vansinnig för att någon hade slösat. Och alla blir ju livrädda. Ah. Och då har det någon tagit in två flaskor vatten. Undrar vad det är för jävla sätt.
En av mina kårbröder i Tyskland död sedan många år. Men han var en av de äldsta med när jag gick med i kåren. En av de alltså här där han berättade om hur det var i studentlivet i Königsberg innan andra världskriget. Alltså under det glada 20-talet och 30-talet. Början av 30-talet, och då fanns det en herre där som hade väldigt mycket ärvda pengar och var överliggare. Han var liksom känd, han var lite som den här, liksom den alla hade talat om när man kom till Königsberg och så. Och han hade då massa, han var redan till åren kommen, men han hade då massa små lyssnare och spejare som höll koll på vilka som var de coola studentikosa personerna som liksom han tyckte var värda att bli. Och en gång i veckan så bekostade han då deras fylla.
Alltså det här är underbart.
Men ingen fick sitta på samma krog. Och Königsberg var ju stort och det var förstäder och allting. Så det var flera hundra närvarande och alla var placerade på olika krogar. Och så söp de gratis på hans bekostnad utan att ens få träffa honom. Och han kallades då för den stora profeten, den gråse profet. Och så kunde då nya, folk åkte ifrån, de hade pluggat klart och åkte iväg. Och så kom det nya. Och så lyckades han ändå suga upp så att de bästa skulle liksom tas upp i denna gille. Och sitta där en gång i veckan.
Ja, men det där är ju sann filantropi.
Ja, de kunde naturligtvis ta med sig andra vänner och umgås med om de hade lust med det. Ja. Men de fick inte betalt. Det var de själva som söp gratis.
Hej. Jag vill börja tacka för en riktigt bra podd. Jag och min man lyssnar med spänning på varje avsnitt och barnen hummar ofta på signaturmelodin. Vi älskar att inspireras av och prova på det ni pratar. Och så sisten har vi druckit goda Riesling, duschat i Molton Brown och beställt wienerschnitzel på restaurang. Det är allt man behöver.
Ja, för det är inte förväxlar det bara. Det är inte så gott att dricka Molton Brown och duscha i Riesling. Duscha i Riesling är fel, men dricka Molton Brown.
Duscha i wienerschnitzel. Förutom detta har vi snöat in på bearnaisesås och kommit fram till att vi föredrar den. Någon ganska rejäl syra. Nu till min fråga. Hur brukar ni göra i bea? Har ni något favoritrecept? Med vänlig hälsning Gabriella Kalmervik. Vi har ju pratat om det här, men ibland så dricker vi glömmer av och det blir, ja, men du vet, det ena med det andra, så att det blir upprepningar. Ett sista avsnitt utan bea.
Nej, utan bearnaise, det vore sånt som en sol utan himmel.
Min bea varierar ju väldigt mycket. Ja. Men liksom generellt sett gör den ganska rå. Alltså jag silar inte.
Nej.
Utan koka schalottenlök, vitvinsvinäger, gärna rödvinsvinäger, kaninsvett, nolliprat, lite dragon, lite vitpeppar, koka ner det där, normalt sked vatten. Och så är min hemlighet som jag lärt mig av. Ständigt återkommande Johan Jureskog, det är ju talg.
Ja, just det.
Han kör ju väldigt mycket talg. Jag har lite talg och smör. Och alltid en skvätt tabasco i. Och ibland kör jag med väldigt mycket dragon. Mm. Och ibland så kör jag även med persilja.
Jag har alltid persilja och dragon. Jag tycker det viktiga är att det, alltså en balans. Jag vill inte ha en så syrlig egentligen. Utan jag tycker det är viktigt att äggigheten och smörigheten, de här liksom animala smakerna ändå tränger igenom. Och jag vill ha en tjock. Så tjock man liksom kan vispa upp den, alltså mycket smör ner så att den blir tjock innan den spricker.
Och att man fluffar upp det rejält innan man tillsätter fettet.
Det är viktigt, det är viktigt. Fluffig och tjock.
Det finns en dragonvinäger, alltså dragon i vinäger. Jag tror det är Werners gourmetservice. Man kan hitta dem på vissa ICA. Det kan vara gott också med en sked. Men
om man istället gör hollandaise som är nära det hela, då blandar jag gärna vin istället för vinäger, eller lite vinäger och rätt mycket vitvin.
Har du tabasco i din
I ben har jag det ofta, men jag har alla möjliga varianter. Jag gör gärna en Café de Paris, jag gör gärna en Coron. Alltså man kan ju göra, man kan göra en chilibea. Så det är egentligen bara hur mycket av kryddorna har man i. Och har man för mycket av någonting så är det inte längre en bearnaise. Jag skulle säga att man kan ha en droppe tabasco i bearnaisen och då är det fortfarande en bearnaise. Många droppar så är det gott, men det är inte en bearnaise, inte en fransk bearnaise.
Nej, det ska ju bara vara så, man ska inte upptäcka det.
Men utan en chili bearnaise alltså är ju jättegott till lite mer mexikansk, fransk fusion måltid. Liksom. Det grilla till exempel kan ju vara bra.
Väldigt gott till fläsk också.
Och än en gång, som vi sagt alla gånger, en bearnaise görs på smör.
Ja.
Om det 80% olja så är det inte en bearnaise. Då kan det vara en god dragonmajonnäs.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Men du pratar med en vän i djureskogen som alltid dyker upp, så kommer han göra något jävligt roligt här. Ah. Han kommer göra en dinner show med Erik Sade på Trädgården i Göteborg. Ja,
men åh vad trevligt.
Ja, där han och Erik kommer uppträda och servera mat från AG.
Vad roligt.
Så det kan man köra i slutet av oktober och början av november de helgerna.
Ah. Jag önskar jag kunde gå på AG igen.
Om vi skulle sammanfatta det vi gjort då,
ja.
Ge några rekommendationer. Mm. Jag funderade på några. Det här kommer ju lite spontant. Ah, ah. Men det är ju smör och grädde.
Ja, ah, ah, verkligen.
Brioche innehåller smör, bea innehåller smör.
Jo, men det är det.
Fet grädde, det finns bara 40% och helst 50%.
Ja, 50% kan man ju få på i alla fall Arla Unicum på Östermalmshallen numera.
Borsters.
Och vissa, jag har faktiskt fått brev från vissa små gårdsproducenter, för de skummar ofta av 50, de har ofta väldigt fet mjölk och skummar av 50% grädde, så det finns flera små gårdsbutiker där man kan få lokal grädde som är 50 också. Och så de djupfryst då på, nej till och med färskt och mer klartet skin på English Shop i Gamla stan.
Vi ska spontant försöka summera 140-talet avsnitt här.
Ja,
Worcestersås passar till nästan allt.
Ja, det gör det.
Att ett vin är kraftigt innebär inte att det är gott.
Nej, nej, det är som om ni tror att ni bara ska liksom dricka kraftiga viner, då får ni också bara lyssna på Bruckner liksom.
Ja, enbart.
Ja, det är inget fel på Bruckner, men ibland vill man kanske ha lite Vivaldi eller Mozart.
Ja.
Eller, lite mer.
Lär er uppskatta lättare viner om ni inte redan har kommit hit. Ja. Och drick dem det gärna lite lätt kylda.
Det är också det som den gamle mannen kan snobba över den unge mannen.
Ja.
När man känner sig förlorad i många andra saker så kan det vara att man har lärt sig...
Viriliteten.
Och förmågan att dricka allt för mycket sprit och sådär. Man, kroppen blir skröplig. Men man kan ändå bli lite mer förfinad. Man kan förstå sig på de lite mer lätta nyanserna i tillvaron.
Men kan det finnas en snobbism i den elitism som grönsaksätarna som försöker sätta sig på oss med argument att de ska leva längre?
Ja, men vad lever de för?
Jag vet inte. Sen har vi då den absolut viktigaste summeringen av hela podden. Om man ska göra det en enda mening.
Mm.
Det är att inte ta för stora bostadslån så man inte har råd att äta den goda osten.
Ja! Att man köper en billigare ost på ICA varje vecka resten av livet. Bara för att man har köpt ett hus som kostar 500 000 mer.
Ja.
Det är det sjukaste. Hur många ser inte av alla dessa som har alla liksom dessa pengar bundna i huset och sen så äter de hushållsost eller en 12-månaders lagrad ost istället för en 24-månaders. Liksom. Det är så otroligt tragiskt. Alla de som inte har råd med mat, det är jättesorgligt.
Ja.
Men de som skulle kunna ha råd, fast de har lagt pengarna på annat, de är bara riktigt... Ja, det är dumma August där av värsta slag.
Ska man bli arg eller ledsen?
Ja, både och. Sälj era hus och njut av maten istället. Det bästa är att ni kan åtminstone vara med i bostadskön. När ni fyller 75 kanske ni kan få en lägenhet och så frigör ni hela huset. Har ni då inga barn som ni behöver tänka på, då kan ni äta och dricka upp allting.
Ja.
Nej, ge bort hälften för det goda samvetet till fattiga någonstans eller till någon instiftad fond. för att studenter ska få champagne eller någonting. Och så äter och dricker upp allt det andra med gott samvete.
Ja, men det är en ganska bra summering.
Ja, jag tror det.
Kommer du på något mer som...
Nej, men för att sammanfatta, du har ju redan i förra avsnittet, återigen för 32 gången sagt din livsvisdom att en burk med störa måste vara så djup att inte skeden och ner i den när man hugger i den. Och det har väl också återkommit många gånger. Du har också haft västkustälskandet har ju funnits där. Ja.
Sen tycker jag man ska sammanfatta någonstans ett mål i livet, i alla fall som jag har. Det är berest, beläst, belevad.
Det är bra.
De tre benen. Jag tror den dyker upp i filmen Gentlemen.
Just det, det är väldigt bra mål.
Men det här uttrycket är äldre än så. Så att... Klas har tagit en någon annanstans ifrån.
Hagbard brukade säga att jag har tre mål i livet. Frukost, lunch och middag.
Jo, men det är ju anledningen till att jag går upp på morgonen.
Nej, men jag har ju naturligtvis mer religiösa och kulturella mål. Mm. Men njutningen är inte det viktigaste i livet, men det är helt klart det underbaraste i livet.
Det är det.
Det är det som ska ge oss kraften. Och lyckan och glädjen att orka uppfylla tuffare mål. Som att liksom producera pengar för att försörja familjen. Eller att försöka gräva brunnar i Afrika. Eller vad vi nu gör. Eller försöka forma en mörk själ till någonting bättre innan vi går ur tiden. Eller vad vi nu har för några mål. Alla har vi kanske olika livsmål. Och det viktiga är naturligtvis det att vi blir goda människor som gör heliga saker. Mm. Men njutningen ska ju inte ta ifrån oss tid och kraft. Den ska ge oss tid och kraft. Mm. Det ska vara när man sitter här på fredagen en kväll och äter och dricker gott och bland liksom goda
vänner.
Då ska man inte vakna bara bak i stan efter, utan man ska också vakna med en nyvunnen kraft som övervinner den fysiska tröttheten för att man har upplevt någonting stort. Och så har jag i alla fall upplevt alltså vänskapen, nöjeslivet, njutningen genom åren. Och gör man inte det, ska jag säga, om man inte får kraft av njutningen, då njuter man inte på rätt sätt. Då blir det som de här som åker runt och ska liksom bara pricka av olika restauranger och sitter och rör i någon konstig liksom emulsion som inte smakar så mycket eller någon form av skum av celler eller något och tycker att det är väldigt speciellt men inte gör det av
det rätt. Funkar bra på Instagram.
För att kunna vara riktigt, riktigt andlig måste man vara riktigt, riktigt fysisk. Där tittade Mats en sekund som tänkte det kanske var djupsinnigt, men sen nej.
Jo.
Och så gick jag ner i sitt manus igen. Hela tiden här i bakgrunden av på andra sidan Mats huvud, bara en meter ifrån, så är stora disken där kockarna lägger upp all mat. Vi sitter alltså precis utanför köket, vilket vi inte har påpekat ens i förra avsnittet.
Vi sitter en halv meter från luckan.
Och där hela tiden trycks det ut den mest läckra potatispuré och läggs upp enorma portioner av pyttbällman.
Jag har ju ryggen mot det här så att jag missar ju skådespelet.
Köttbullarna läggs upp, äggen, äggulorna kläcks ut. Det ångar.
Hej Edvard och Mats. Jag vill börja med att tacka för er ljuvliga podd som inspirerar mig och min familj att fira och njuta så ofta det bara går. Då har vi ju lyckats med någonting i livet.
Ja, det har vi verkligen. Hur många gånger har jag citerat min favoritcitat av Heidenstam under den här poddens lopp?
Ja,
allt som är mitt och mitt kan bli, men spara min ädlaste gåva att kunna njuta och lova där en annan går kallt förbi.
Det där är vackert. Ja, det var tvungen att stänga podden för att få ut det bästa ur dig. Tyvärr har vi nu stört på problem i mitt firande. Sedan tid tillbaka håller jag och min man en gåsmiddag för familjen på Sankt Martin. Vi har ännu inte vågat oss på svartsoppa till förrätt. Räds inte, säger jag.
Nej, det är fantastiskt.
Utan testat olika typer av blodpudding med tillbehör. Ostkräm på västerbottenost med ett litet ostchips och lätt sockrade lingon gjorde förvånande succé förra året. Nu till problemet. Mm. Här är kanske sista lyssnarfrågan. Vi börjar bli för många och gåsen räcker knappt till. Nu har vi ett riktigt problem.
Det fanns en gammal prost på 1800-talet som sa att gåsen är ett märkvärdigt djur. För stor för en men för liten för två.
Vi börjar bli för många och gåsen räcker knappt till. Förra året lagade vi en gås på cirka 5 kilo. Min familj, min brors familj, mina föräldrar och en morbror var vi 7 vuxna och 6 barn. Barnen blir äldre och äter allt mer. Det är väl rimligt?
Ja.
Häromveckan ringde min andra bror och frågade om det finns plats för, även för hans familj. Det innebär att vi blir 9 vuxna och 8 barn. Ju fler desto bättre, men hur får vi maten att räcka? 2 gäst blir både dyrt och svårt att tillaga då vi måste inhysa den hos mina föräldrar som bor 20 minuter bort. Samtidigt som jag vill att våra gäster möts av ett överflöd och givmildhet. Snälla hjälp. Är trogna lyssnare, Sofia, 29 år, med förkärlek för traditionellt festande.
Ja, här är så många saker jag egentligen ska behöva veta och så mycket komplicerade saker. Men det första är, har du sagt ja till din andra bror? För du behöver inte, om han bjuder in sig själv får du säga nej. Du behöver inte liksom säga ja till honom om han vill bjuda in sig själv. Möjligen var det lite fräckt att han inte var med från början, om det liksom uppfattas som släckala och sådär, men... Men någonstans går det ändå gränsen, och du kan väldigt lätt säga den här gången: nej, men det är gåsmiddag. Det är, tyvärr, jag kan ju bara göra en gås i ugnen och därför så går det inte. Men har du sagt ja, vill du ha med honom, då får du göra så. Du kan bita det sura äpplet och låta det bli ännu dyrare.
Men den andra gåsen, hur ska den tillagas?
Nej, det finns ju bara en ugn, så du får inte plats på mer än en. Men då kan du köpa en massa gåsbröst.
Just det.
Och så steker du dem i ett par stora stekpannor. Och så serverar ni gåsen för att den är vacker och stor. Och sen får alla ett halvt gåsbröst var. Och det kan du ju steka jättemånga. Så det går att utfodra hela jäkla släkten med gås. Det blir ju lite dyrt då om du ska köpa alla dessa gåsbröst utöver den stora gåsen. Men om du vill då beror det på nästa fråga. Bjuder du din äldre bror och dina andra bröder och farbror och morbror alla ofta? Eller det här enda gången under året? Och bjuder de dig? Ja. För om det är så att de bjuder dig varje år på dyra tillställningar, då är det ju din tur att bjuda igen. Och då går det kanske jämnt ändå. Och då är det bara att liksom ta ett banklån. SMS-lån eller något. Biter i suräpplet, jobba över. Sälja tändfaten och liksom bara köra och låta det bli dyrt och ha en underbar gåsmiddag en gång om året. Men om det inte är så, om det är egentligen bara då ni ses, de aldrig bjuder dig, då har du 2 alternativ. Antingen säger du att nu är vi så många så nu förlägger vi det här till en restaurang istället. Och var en, vi åker till ett gästgivarhus i en krog nere i Skåne och så får var en betala själv. Ja. Och vi har ändå en härlig släktgemenskap och gåsmiddag en gång varje år. Eller också säger att vi gör om det till knytkalas. Och då får de andra ta med vargången som kanske är dyrare än gåsen. Och någon får baka äppelkakan, någon får göra svartsoppan och du gör gåsen. Eller du står för den hela gåsen och de kommer med lite gåsbröst och steker upp. Alltså så är det för dyrt och de inte står någonsin för någonting, dela på det. Och är det för jobbigt, dela på det. Är det så att du får massa av dem, så ser det som din stora grej under året och kör hårt istället. Så det är mitt svar.
Ja, men det tycker jag ändå var ett värdigt avslut.
Och är man riktigt, riktigt punk, då får man väl ha bara den där gåsen som en sorts... En skådegås och sen bjuder du på enkel billig Lidl kyckling liksom i övrigt. För det viktiga är att man kommer tillsammans, som det heter.
Som är full av... koksaltlösning.
Nej, Lidl, inte de hela Lidl-kycklingarna. Det är de här hemska brösten. De hela är faktiskt rätt schyssta.
Jag har aldrig handlat på en Lidl. Men kanske
jag har aldrig handlat på Lidl. Jag har köpt jättemycket Lidl. När de kom så var de mycket tyska specialiteter. Ja. Lidl är inte faktiskt så dålig kvalitet. De har principen att de är billigare för att de har bara en av allting. Istället för att hålla ett stort utbud av 5 av allting så har de en av allting. Och det är det som drar in dem.
Jag ska inte säga Bulebe eftersom jag aldrig handlat där. Och det har handlat om att jag inte haft en Lidl i närheten där jag bott.
Det handlar om att du bara går på Arvid Nordqvist. Fast de har lagt ner, går du dit i alla fall.
Jag står och köar på morgonen ensam för att butiken är nedlagd.
Ja, men vi har freden också vi håller på att prata om. Och vi har ju talat om hela historien. Men vi har inte talat om vår egen koppling hit. Liksom, vad är din relation till freden?
Jag har ingen längre relation med freden i och med att jag flyttade till Stockholm 2000. Och precis som du säger, det var ju många år som det var en ganska dyr och inte ett sägande turist och affärskrog.
Vi hade ju liksom ären, fredens ande fanns ju ändå kvar, men det var ju inte det man gick för, liksom det mest prisvärda maten.
Sen är jag ju, tycker ju Filip Fastén är ett kockgeni, och det var ju först när han tog över som freden blev intressant för mig.
Var du med 94 på årets kock när han vann?
Jag var inte det.
Okej, jag och Gunilla stod där och hejade på honom. Sen samma sommar tror jag det var.
Sveriges yngsta kock att vinna årets kock.
Det var jätteroligt. Av någon anledning så, när jag såg honom på håll så tänkte jag att det där kommer bli något. Men jag kände inte till honom innan.
Det gått gry i grabben, tänkte du.
Ja, men det var någonting som kändes med en väldig kontroll. Men det är nästan någon form av... Det är ungefär som att jag alltid har kunnat förespå när Gunilla är gravid. Ja. Så kunde jag förespå att Fastén skulle vinna årets kval. Men jag har aldrig lyckats tippa någon annan, så det kanske jag kanske överdriver hela. Men
se till om det funkar på tips extra. Jag aldrig...
Det gör det inte. Sen var vi nere, jag tror var samma sommar, på Furillen på Gotland. Ja. Och då hade han ju hand om det.
Just det.
Och det var jättebra. Håkan Nesser var där. Det var första gången jag träffade honom. Och vi satt och drack vin.
Vad heter den? Hon badade aldrig i Gnesets sjö. Kim Nova.
Ja, precis. Badade aldrig i Gnesets sjö.
Underbar roman.
Men i alla fall, Furillen jättebra, fantastiskt, han rökte grejer. Och sen tog han ju över sig Betty också ungefär samma år, ja. Eller något år efter, som vi hängde en hel del på eftersom vi bodde där i närheten och det var så bra. Och gjorde om det där agrikultur och det har ju också fått en stjärna till och med.
Dina minnen av Freden?
Ja, men det började ju då, man kan säga tidigt 80-tal. Och jag sitter då hemma i pojkrummet i villan på Ekerö. Kan det vara 82, kan det vara 84, jag har ingen aning. Och då har Freden varit stängd i många år för en omfattande reparation, ja. Renovering. Och jag antar att det var Radio Stockholm, för det var ofta jag hade in och det kanske var de som hade tid att lägga en långt reportage på en Stockholmskrog. Och då berättar de hela hur liksom de har valt, Stadsmuseum har varit med och med färger och skrapat och försökt få fram det genuina. Och om stolarna där man ser alla de här hundratals gamla poeterna och konstnärerna som har suttit och haft stambord som är vid Tobs med små plattor där de har fått sina namn fastskruvade som man hade tradition för på många krogar. Och allt som hade hänt. Det är liksom första gången jag hörde talas verk. Jag hade kanske hört Freden nämna säkert på tv någon gång och så här lite olika. Men det var då jag förstod att det, liksom, det är här jag hade velat. För det låg ganska nära i tiden då. Den sista storhetsguldåldern hade de ju ändå haft kanske då bara 10 år tidigare med Åkerström och Cornelis och hela den moderna liksom inte lutknäppan utan snarare den moderna trubbadurerna med gitarrer och skivinspelningar och den typen som kom där. Och det kände jag liksom, det är här jag vill vara, det är liksom det här. Här skulle jag också vilja sitta om kvällarna ihop med massa trubadurer och bohemer och poeter. För jag skrev ju dikter redan då, fast jag gick i högstadiet och drömde liksom om den världen och det. Och sen dröjde det inte särskilt länge, och då menar jag kanske något år eller så, innan jag liksom lyckades dyka upp här på en lunch. Och jag var så ung att jag nog inte fick in en starköl ännu, utan var kanske 15 eller något. Och sen drog jag hit Martin, vet jag, när vi var typ 16 och vi drack öl och åt lunch och drack brännvin och liknande. Och annars var det alltid Martin som brukade hitta de bra krogarna, men det här var ju jag som drog honom till istället. Och det fina var att det fanns då happy hours eftermiddagstid, för att det hade börjat bli lite dyrare. Men det var halva priset på både dryck och mat då under eftermiddagen.
Mm. Vad underbart att jag en sista gång i podden får säga, och det här är den korta versionen.
Ja, och då satt fortfarande en hel del, kanske inte världskända trubadurer, men det var satt ändå mycket bohemer och trubadurer kvar. Och många år gick jag sedan med många vänner liksom under just de här eftermiddagstiderna och tog en pytt Bellman. Och jag kommer till exempel ihåg när jag satt med vän Thomas en gång och de frågade om jag skulle vara 4 eller 6 år. Mm. Och jag säger då ungdomligt liksom, självklart, jag dricker aldrig någonting mindre än 6 år. Och då sitter en 90-årig gammal sentörd gubbe bredvid mig och säger, jag dricker aldrig någonting under 12 år. Jag trodde bara att vi började snacka med honom sen och pratade i timmar. Men det roliga var att jag tänkte liksom att det bara var hans sätt att driva med oss. Ja. Men sen har jag förstått att 12 år var ju det normala. Det var ju 7,5 år en gång, men ännu längre tillbaka så var det 12 år. När han var i vår ålder var det 12 år som serverades på krogen i en jungfru liksom, eller gumma. Det här att man hamnade i samspråk med folk tyckte jag var väldigt, väldigt trevligt. Så det är min första fredagperiod. Och den andra är när jag gick med 94, gick jag med i Public Hall. Och något av det bästa jag tyckte med Public Hall när man var ung liksom så där, det var de här uppe i stamhuset så hade de kulturaftnar 3-4 per termin. Och där var det var ju fantastiska trubadurer, föredragshållare, poeter som just hade, där det handlade mycket om sång och föredrag om hela vår sångskatt, om hela vår liksom, tradition. Det var jättemycket Bellman naturligtvis, men det var alla, det var Allrog och det var Birger Sjöberg, Wennerberg, hela högen, hundratals egentligen sjungna poeter, mest så, enstaka icke-sjungna också, men det mesta sjungna skalder, poeter och trubadurer. Och där satt ju ett helt gäng, kanske inte av de allra mest, vilket det varit historiskt i Public Hall. Liksom. Det var ju Bellman som var, med, som var en av de tre som grundade Public Hall. Men där satt ändå en hel del som hade överlevt sen gamla tider.
Från Bellmans tid.
Ja, nästan. Jag vet en herre som jag umgicks mycket med, men jag tvärglade bort vad heter och som inte lever längre. Han växte upp här borta i huset här nere, det där det bucklar ut nere mot Slussen i Gamla stan, där Cartesius bodde, de fåren han levde innan han, Sveriges Stockholms fukt tog död på honom. Och han berättade just för att hans pappa hängde på freden. Han var en av de här som hade pengar och hade ett vettigt jobb och var liksom ganska skintorr. Men älskade att umgås med bohemerna och trubbadurerna. Och de ville ju alltid gå vidare när de stängde. För det stängde ju redan 11 eller 12 eller sånt. Det var ju liksom inga jätteöppettider på den tiden.
Och nu får jag säga ett sista. Det var tråkigt att höra.
Ja, det var tråkigt att höra. Så de kom ju alltid hem till honom. Men han hade ingen mamma. Modern hade dött i, jag vet inte om det var redan vid födseln eller ännu tidigare. Tidigare kan det inte varit, men något senare med det. Men nej, det skulle inte skratta, det var hemskt.
Var det TBC, tror du?
Ja, ingen aning. Men då kom ju alla hem dit, och han hade ett hembiträde. Och hembiträdet tyckte, hon hade väldigt svårt för Evert Taube, för han var väldigt stökig. Men andra sen kom han ibland med röda rosor till henne. Och då förbjöd hon honom. Då förlät hon honom, menar jag. Men där var det roligt att Nils Ferlin, som många talar om, jag hörde nyligen en radioprogram där de sa att han ofta gick på händerna även här. Men det var också hans minne från barndomen, att Nils Ferlin alltid gick i deras korridor fram och tillbaks på händer. Och Nils Ferlin har ju oerhört tragiska dikter. De är ju otroligt tragiska. Men så fort han hängde på freden och umgicks med folk, vilket var i princip varje dag när han inte satt och skrev dikter några veckor, då var han oerhört full och uppsluppen och gjorde liksom cirkuskonster och gick på händer och var väldigt, väldigt... Men hade jag lyckats bättre med mina dikter skulle folk tro att jag var jättedepressiv också, för mina dikter är också depressiva. Mm. Fast det egentligen handlar om någon enstaka gång kanske man är nere och skriver en bra dikt. Men i övrigt är man jätteglad.
Jag var på en middag med en charmant kvinna som var vän med Hasse och Tage och hela det gänget. Och berättade varje gång Hasse Amfredsson blev full. Så kröp han under biddagsbordet och skrek bajs, bajs, bajs.
Det visste jag. Vi har hört att han älskade att gå klädd i frack och dansa hambo. Det var hans Uppsala tid. Han ville alltid där. Han var liksom där folkligt, han ville dansa hambo, men han tyckte ändå väldigt mycket om att gå i frack, men det skulle alltid bli hambo istället för de mer vinervalserna på. I alla fall, då när jag började komma med i Public Hall, vi gick på de här kulturaftarna, då kände jag ju att men då måste vi gå på freden efteråt. Och det hade ju många gjort när de var lite yngre, men det hade lite grann glömt bort, kan jag säga. Och jag och Martin och Joakim då som gick med, vi tyckte ju då att efter varje kulturafton då skulle man ju gå ner på freden och dricka punch. Ja. Och freden hade börjat bli lite dyrare, men det var ju inget, så man gick inte riktigt ut och bara drack här, utan man var tvungen att boka bord och äta, eller inte boka bord men äta i alla fall. Men så sent på kvällen, då kunde man alltid få komma in och bara ta varsin punch. Och jag upplevde att personalen tyckte det var väldigt trevligt att det var några av lite mer den gamla stammen, mer 1700-talsartiga, som städade, dök upp här och sjöng och drack punch. Och det blev ju då nästan alltså väldigt regelbundet. Och sen hade jag Martin då, min god vän som jag hade ett program om tidigare, en blogg, hade en kontrovers för att när det blev val, EU-valet, så hade han en sån här ja till EU på rocken. Och då blev dörrvaktmästaren blev väldigt arg.
Jaha.
Och tyckte att om vi går med i EU så kommer det en massa invandrare och det vill vi inte ha. Mm. Och Martin blev väldigt så här, upprörd och tyckte det var rasistiskt och skrev ett brev till ägarna om det här. Eller restaurangchefen måste det väl ha varit, inte akademin. Men, och han fick aldrig något svar, för folk kommer inte att svara på sånt i restaurangvärlden. Och Martin blev väldigt, väldigt, han hade ju hållit på dagar och formulera, och så skrev han det väldigt artigt med naturligtvis reservarpenna på linnepapper och sådär, och fick inget svar. Det förtog lite, så efter det hade han inte så mycket lust att gå hit längre. Det var väldigt tråkigt. Vi kan visa att om man försummar någon så kan det bli ganska långtgående konsekvenser av hela kotterier som försvinner och så. Men jag kan förstå att det är jobbigt att svara, men samtidigt. På slutet av den här tiden, då började Carl-Håkan Esmar komma med också från kulturaftarna. Och han hade låtit göra en exakt kopia av Bellmans citrinkän, ett historiskt instrument som man vet att Bellman framförde sina mästa verk på. Och det var väldigt roligt, för då tog han med det hit ner när han drabbs för... Och när vi satt här och drack punch och sent på kvällen började han spela och gå runt och sjunga Bellmanvisor. Han är fantastisk på både Bellmansångare och spelare. Och skolad, till skillnad från många av trubadurerna som sjunger bra men bara slår på gitarren, så kan han även, han spelar liksom toner på strängarna och inte bara ackord. Och det var ju en fantastisk upplevelse och blev en annan, ytterligare den tredje höjdpunkten kanske under min tid på fredagen. Sen har jag inga stora höjdpunkter, men jag spelade in mellan skål och vägg härifrån, hade vi ett avsnitt. Jag satt med Peter Andersson som inte heller är med oss längre. Han gick också bort det här senaste året. Kronan var väl det sista som tog honom, fast det var andra saker också. Så jag känner anden av åtminstone två kära vänner som svävar här uppe, förutom alla de stora poeterna, Stenhelie ande och Tobs ande och Bellmans ande och Åkerströms. Cornelis.
Och blompressaren Linné.
Ja, och bara det, allt det man känner under dessa valv, i dessa skänkrum, under dessa valv, i dessa lokaler. Och då menar jag inte Vennebergs i dessa lokaler, vad sådana är och infama, utan tvärtom, vad detta är upphöjt, vad detta är vackert. Och Mats har ju alltid försökt avsluta de här i någorlunda tid och tycker att ibland blir det lite för långt, särskilt när vi har suttit där med våra hörlurar och hållit på. Och han tycker nu kanske det räcker. Men nu är det sista avsnittet, så nu tänker jag 17 och se hur länge kan vi hålla på. Och då föreslår jag att vi dricker upp vårt rödvin och sen tar vi in en flaska champagne och fortsätter.
Skål!
Ja, och där skulle vi då egentligen säga hej och sluta det här avsnittet med kanske en liten värdighet i behåll. Men i den här stunden har vi beslutat att Edvard ska få sin dröm i uppfyllelse, vilket innebär att han ska få prata till punkt.
Och ett avsnitt som aldrig tar slut.
Nej, så att nu så släpper vi tyglarna och så får det bli vad det blir.
Och fredens goda herrar har just hällt upp möja punch i våra glas. Har jag faktiskt aldrig prövat. De flesta som startar nu kommer med nya punchmärken brukar faktiskt skicka en plastbytta till mig för att jag ska gurgla mig det och komma med utlåtande. Vilket är väldigt konstigt, men det är väl för att jag har pinkat in punchen kraftigt redan i min ungdom.
Den har lite samma kulör som...
Den här är väldigt spritig, alltså eldig så här först, men nästan spritig på doften. Jag har inte smakat, men den doftar inte arrak och den doftar inte rom. Den doftar...
Ja, men den har en kryddighet och en pomerans i sig.
Ja, det har en pomerans och krydda.
Ja, men punchtonerna finns där. Möja punch, 29% bara.
Porr. Ja, men det är inte bara för en punch. Många ligger på 26. God, men...
Och sen har vi fått ytterligare ett glas och Barbator Rainbow. Det här är en favorit och jag är otroligt förtjust i Madeira. Och den här rainwatern som är lite svagare, utspädd av regnvatten.
Kan det vara det som har dragit oss till varandra, den otroliga fascinationen för Madeira? För jag är ju också, alltså, vi köper ju Madeira i såna här, vi köper så här halvflaskor Madeira i liksom pappkassar på systemet. Aha. Vi går inte och köper en i taget. Vi köper så här 25 stycken i en bärkasse. För det som andra dricker vin och rödvin och vittvin och öl och cider, så då dricker vi Madeira hemma. Ja. Det är liksom...
Och den här är ju otrolig. Och det här är någonting som är i princip stående på Fransén serverar den här. Och den är otroligt delikat och vacker och inte den här överdådigheten som man kan hitta hos Madeira, utan mer stilfull, slank, ren.
Det finns då 5-6 olika Madeira-typer och det beror lite grann på om man låter locket, alltså den här det uppflytna vinskalen ligga kvar, floret som det heter på ett bra språk, ligga kvar eller inte, hur mycket det oxiderar eller inte oxiderar, hur söta de är, inte söta. Tillbaks till möjapunchen ska jag säga att nu när den fått verka några minuter i munnen så är det trevligt att den har ett bäst efterslut. Jag har alltid gillat punch där man tillsätter lite gentiana eller möjligen malört, men gentiana är mer traditionellt. Alltså för att få en liten bitterhet också. Ofta har man bara jobbat med syra men sen någon gång på 1800-talet kom en del på att det är smart att jobba även lite med bäska. inte alla som har tagit till sig, men det finns en del som tar till. Så här har de jobbat mycket med beska. Ska säga. Den är tydlig och annars kan man bara veta det om man känner till det. Det här tror jag även de som inte vet att man har beska ibland i punch skulle kunna upptäcka det. Den är inte heller så söt. Däremot skulle jag gärna, kanske skulle vi ha lite mer arrakblomma, liksom ännu mer arrakton. Men det är en smaksak. Fasil är ju bara rom till exempel. Den har ingen arrak alls, den är bara rom. Men elegant och snygg och torr och bäst skulle jag säga med punchen. Den är intressant.
Jag gillar den för att jag har svårt när det blir kvalmigt.
Ja, de allt för söta är också svårt för. Ja. Alltså, numera, jag får ju inte dricka punch egentligen tyvärr på min diabetes. Så alltså, numera gurglar jag mig mest och spottar och gör utlåtanden. Men enstaka gånger som den här kvällen så kan jag svälja ner.
Jag vet att vi har pratat om det här, men jag minns faktiskt inte med Gauffins blandning. Mm.
Dubbelblandning?
Ja, dubbelblandning.
Ja, men den har vi väl alla i vår minnen.
Nej, men jag har aldrig druckit den.
Är du 74?
Ja.
Ja, är det var för sent. Det var det enda
jag började inte dricka alkohol när jag var 12 som du.
Den var god, det var den. Men det viktiga var ju att den var så mycket stark. Det var ju starkast som fanns på Systembolaget. Förut, näst stark, grön chartrös var starkast. Ja. Och allting över, vad var det, 57% eller något var förbjudet. Det räknades som narkotika, enligt svensk lag.
Narkotikum.
Men grön chartrös var det allra starkaste. Och Gauffins dubbelblandning, vad kan det varit? 52 eller något sådär. Ja. Den sjukaste, starkaste brännvinet som fanns.
Söt som tusan.
Den var söt och så här apotekssylig. Och det var liksom, det var ju från början tänkt som någon form av apotek. Det var en apotekare som blandade ihop den. Och alla våra kräftskivor och fester, så här herrmiddagar och så, från alltså när vi talar 8, 9, första ring någonting. Då var det Gauffins dubbelblandning. Vi drack och det var ju urdumt. För vi sjöng 3 sånger, blev apfulla, cyklade ner i ett dike och fick hjälpa hem varandra bäst det gick och blev utskällda av våra föräldrar. Min snaps numera på systemet har ju 30%, för att då kan man ju dricka rätt många. Man kan dricka dubbelt så många som Gauffins.
Men ska vi säga så här, att om vi har någon lyssnare
som har en flaska kvar,
så lovar vi att spela in ett poddavsnitt.
Om de kommer med en obruten, inte om någon kommer att fejka något, men har man en obruten flaska Gauffin, då tror jag på dem. Ja. Då spelar jag in ett avsnitt.
Ja, men det är en bra deal.
För det, att återuppväcka det, för det har jag inte druckit sedan jag var 16. Liksom. För då upphörde den. Låt oss gå på Madeira.
Ja.
Här kan vi inte sjunga med glunterna. Inte var det här Madeira, fy vad var det för en möjliga. För det här är verkligen Madeira. Man känner doften och det går inte riktigt att efterhärma den här doften i någon annan dryck. Det finns några alltså så här riktigt oxiderade sherrysorter, karamelliga sherryartade som kan vara Madeira-artade. Men jag tror inte det finns någonting som skulle kunna dofta så här.
Ska vi köra lite dessert eller?
Ja!
Framför oss har vi en härlig gräddglass som vi slår russin och galna mängder rom på. Precis det där mycket som man inte ville ha när man var barn. Sen har vi en plommonkaka med mandelbotten och härlig vispad grädde från Puttershaus. Och sen har vi en blåbärssoppa med lite mandelbiskvier och gräddglass.
Underbart. Och kvällen till ära tänker jag faktiskt ta lite grann av efterrätten, fast jag inte får äta socker. Men mandeln, den ligger där borta va?
Jajamän.
Ifall jag nu skulle vara allergisk mot mandel, som jag har utrett i 25 avsnitt.
Så håller vi oss därifrån.
Men den här blåbärssoppan fortsätter ju kopplingen mellan dalkararna och Gyllene Freden. Jag tänker på Vasaloppet.
Sorgen och Karlfeldt skulle glädja sig för deras blåbär under dessa valv.
Det är liksom för att få tillbaka barndomskänslan.
Så lunkar vi så småningom från back i buller och tumult. När döden ropar granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du vid din rämmare och pressröd brusig och med hatt på sne. Snart skrida fram din likprocess i några svarta led. Tycker du att graven är för djupt, novellan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare.
Ja, hörni, normalt sett så brukar jag klippa bort mig själv, och jag heter Henrik och har varit med som producent genom de här åren tillsammans med Edvard Blom och Mats Ryd, dessa två fantastiska killar. Den här gången tänker jag inte klippa bort mig själv, utan jag tänker kapa Mats och Edvard.
Det låter väl bra.
Och det känns helt rättvist. Skål!
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.